Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt änglamamma. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Studio Smile i Stockholm. Och ett särskilt tack till Lotta och Julia. Då rullar vi veckans avsnitt. Hej och varmt välkomna till podcasten Sorgsnack. Idag har jag med mig Carina Nunstedt som är författare, journalist, förläggare och producent. Hon driver också en egen podd, Hälsorevolutionen podcast, tillsammans med hennes poddkollega. Under en 3-årstid levde hon i väntesorg när hennes make Anders insjuknade hastigt i cancer. Idag har det gått exakt 2 år och 8 månader sedan han förlorade kampen mot sjukdomen. Anders blev endast 51 år. Carina är idag aktuell med den självbiografiska romanen Vi ses på andra sidan, en änkas manifest för resten av sitt liv. Idag ska vi samtala om tiden under sjukdomen, när döden kom och knackade på dörren, tiden efter att döden inträffade och självklart även om boken. Så varmt välkommen till podcasten Sorgsnack, Carina. Fint att ha dig här idag och att vi kunde få till den här träffen nu när du befinner dig på hemmaplan.
Tack så jättemycket och tack för en så väldigt fin introduktion. Det känns jätteroligt att få sitta här med dig.
Tack, detsamma. Så för de som inte riktigt känner till, vem är Carina? Kan du berätta lite kort om dig?
Jag är uppväxt i Småland utanför Växjö. Jag började jobba som journalist redan under gymnasiet och på Smålandsposten, lokaltidningen, och hamnade sen på Expressen där jag sen också träffade min blivande man, Anders. Så i grunden är jag journalist. Sen har jag gått vidare som chefredaktör och startat egna tidningar. Som tidningen Mama till exempel, den mest kända. Och sedan gick jag över till att både skriva böcker och bli förläggare. Och idag har jag då också podden Hälsorevolutionen tillsammans med Maria Borelius. Som är en av de författare som jag har jobbat med. Så att jag är väl på många olika plan innehållsutvecklare. Kan man säga. Och jag drivs av möten med människor och livsberättelser.
Vad fint. Hur mår du just idag, här och nu?
Alltså jag mår väldigt bra. Det är ju märkligt att jag kan säga det nu. Och jag tänkte också när jag sa till dig här precis just nu att det känns väldigt roligt att vara här. För ett tag sedan så hade jag inte kunnat säga så. Och det blir också liksom en krock. Jag minns i början när jag var väldigt nyförlöst, höll jag på att säga. Ny i sorgen. Och folk frågade, hur är det? Alltså sådär som folk gör. Då kände jag ju inte att jag kunde säga, ja det är bra, som man säger. Sådär, att per automatik. Utan då sa jag alltid, det är okej. Och då visste jag ju också att det kunde komma någon följdfråga. Men ibland nöjde sig folk med det också. Så det var inte alltid jag behövde utveckla. Men jag har släppt in väldigt mycket ljus i mitt liv. Jag har framförallt också tagit med väldigt mycket hjälp med sorgbearbetning på olika plan. Och det är också det som boken handlar om, liksom olika vägar genom sorgen. Det är en slags själslig roadtrip kan man säga.
Ja, det är det ju verkligen. Och det får man ju följa med i boken. Men vi ska återkomma till boken lite senare tänkte jag. Kan du ta oss tillbaka till den dagen när du och Anders fick reda på att han hade cancer. Minns du hur det gick till, vad du kände, hur du tänkte?
Ja, allt för väl. Jag kände hur jag liksom drar ett djupt andetag så att det går. Det är ju fortfarande smärtsamt att tänka på de där olika stegen. Vi var på landet. Det var juni och otroligt härligt. Ja, men sådär. Sommaren låg framför oss. Och Anders hade varit och jobbat. Anders jobbade som musikjournalist för Expressen under över 20 år. Och han reste väldigt mycket i sitt jobb. Så att han hade varit iväg i Göteborg. Och sen så skulle han jobba på Grand Hotel och intervjua massa olika stjärnor som skulle vara med i Mamma Mia-filmen nummer 2. Stellan Skarsgård med flera. Och där fick han gå ut i någon paus för att han hade så fruktansvärt ont i magen. Och han skrev det till mig, men han skrev att det här är nog inget, det är ingen fara. Han var väldigt mycket sådär, det är lugnt, det är ingen fara. Jag går till apoteket och frågar om de har något. Ja, och sen så kom han hem och på natten så fick han så fruktansvärt ont. Alltså han kunde inte sova på hela natten och inte jag heller, för han låg liksom och vred sig. Så till slut klockan 5 så sa jag, men alltså älskling, du måste ju åka in, det går inte. Och han bara, jag pallar inte, jag är trött, jag vill bara sova och sådär. Ja men alltså, ja, jag var ju orolig. Så jag ringde sjukvårdsupplysningen. Så där var det ganska ofta att det var jag som liksom fick ta lid på att nej men vänta, nu behövs det någon läkare här eller så. Så att vi åker in, barnen har sommarlov och vi är på landet i vårt älskade gula hus på Justerö. Och lämnar barnen, de är relativt stora, 14 och 17 år då. Och, så de får sova ut tänker vi. Och vi tänker, men vi är nog snart tillbaka. Liksom. Men Anders blir kvar för undersökningar. Jag åker tillbaka. Och sen ringer Anders och säger, ja, sitter du ner nu? Alltså, typ, och då vet man ju, säger någon så är det ju inget bra. Jag bara, vänta nu. Ja, men jag har känt det liksom undermedvetet. Att det här är inte bara liksom någon liten grej man viftar bort. Och han säger, ja, det är cancer, säger han. Och det här är då senare på eftermiddagen när de har gjort olika undersökningar. Och jag skriker rakt ut. Jag står på gräsmattan utanför vårt hus. Och han bara, men vänta, lugna dig. Det kommer bli bra, säger han. För sån var han. Det skulle ordna sig och det skulle bli bra. Det gjorde också att han klarade sjukdomen bra väldigt länge. Kunde liksom mota bort en stor del. Så det var där det började. Anders hade ju fått veta då att det var tjocktarmscancer och att han skulle få operera snart och att de hade en väldigt positiv prognos. Så att det var väldigt hoppfullt från början.
Men då gick det väl ändå väldigt fort att få svar?
Ja, relativt fort. Tjocktarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna. Så att de tog honom på allvar och de gjorde ju alla möjliga liksom snabba undersökningar där de uteslöt liksom. Så att de gjorde ju en röntgen och hittade den här tumören i tjocktarmen.
Och det här pågick ju under en 3-årsperiod som han var sjuk.
Ja, det var sommaren 2018 som Anders blev sjuk och han gick bort den 16 juni 2021.
Mm. Hur skulle du säga, när du tittar tillbaka på den tiden, att ni hanterade det som par?
Alltså jag skulle säga att vi var ett superteam. Det var vi hela tiden under vårt äktenskap. Jag var tillsammans med Anders i 26 år och i 24 år var vi gifta. Så att vi hade ju stått vid varandras sida väldigt länge. Genom olika typer av motgångar som man har i livet. Han förlorade sina föräldrar tidigt. Vi hade svårt att få barn och vi olika krämpor man är med om. Och utmaningar. Vi var liksom allt. Det var vi liksom så. Och när vi då fick det här hemska beskedet så Anders var en riktig fighter och jag stod ju vid hans sida. Så att det var lite av en, det är vi mot världen känsla och vi ska fixa det här. Så att sen Anders ville inte höra talas om att jag skulle jobba mindre eller att vi skulle förändra någonting. Han ville att vi skulle ha ett så vanligt liv som möjligt och han var en sån som alltså verkligen hade hög tillit till sjukvården, vilket jag absolut tycker att man ska ha när det gäller cancer, så det finns fantastiska behandlingar och i Stockholm där vi då bor vi hamnade på Danderyds sjukhus som tillhör Karolinska som är ju liksom ett av Europas största universitetssjukhus. Så vi kände att vi hade väldigt bra stöd och liksom, det fanns en väg. Man fick en perm. Det var ju den typen av cancer som då var vanlig. Så att det var ganska tydligt hur behandlingen skulle gå tillväga. Det först var operation och sen var det cellgifter. Så att vi tog det därifrån. Och tänkte ju först att det skulle räcka med det. Men sen så kom ju cancern ganska snabbt tillbaka och spred sig då.
Och hur, för ni kunde ju, ni pratade mycket om det här sinsemellan, antar jag. Mm. Men pratade ni mycket också med era barn om själva förloppet, om hans mående?
Det var ju den första panikkänslan efter att vi hade fått beskedet att Anders hade fått en cancerdiagnos var, hur ska vi berätta för barnen? Alltså hur ska man orka göra det? Mm. Men vi bollade det med en sjuksköterska, minns jag. Och min grundkänsla, Anders grundkänsla var att vi ska liksom inte undanhålla barnen. Vi fick, de är också då, var relativt stora. Men det råd vi fick var informera liksom om varje viktigt steg och låt alltid barnen ställa frågor. Så att det var ju inte att vi liksom hällde ut hela alla våra panikkänslor så att barnen skulle behöva hantera det, utan jag tror att man får dra någon slags gräns. Men steg ett var ju att berätta att pappa har cancer. Liksom. Och de blev ju såklart väldigt oroliga och de ställde frågor, men vi lugnade dem och sa att nu är det en operation och med all sannolikhet så ska cancern liksom kunna försvinna och så att det finns en plan här. Och de lugnades ju av det och jag minns att Oscar sa, är det okej att jag ändå går och sover över hos min kompis som han hade planerat samma dag? Så att barnen är ju fantastiska när det gäller att vara mer här och nu än vi vuxna alltid klarar av och se liksom, ja men vad kan jag ändå göra idag? Även om det inte blev den här dagen kanske exakt som jag hade tänkt mig. Så tack och lov, de har hela tiden haft jättefina vänner som de har fått stöd av och vi har stor familj som vi är nära, så att det har liksom hela tiden funnits ett nätverk som har stöttat både oss och barnen.
Mm. Och när skulle du säga att du förstod, och kanske Anders då också, att det här kommer inte gå?
Jag tror att jag förstod det undermedvetet mycket tidigare än vad jag förstod. En terapeut sa det också till mig sen, att så Carina, det här har du ju vetat i 3 år, menade han. Jag bara, va? Mm. Det har jag väl inte vetat hela tiden, att Anders inte ska klara det. Men det som hände var att cancern spred sig, så efter 1 år fick Anders göra en jättestor operation. Han hade 12 metastaser i hela buken. Jätteallvarligt. Han klarade den galant, typ bäst i klassen. Kirurgerna stod och i princip applåderade. Och han var så stark, han hade liksom sprungit mil innan och varit otroligt liksom, därför att om man förbereder sig för en operation rent fysiskt så är det ju sannolikt att man återhämtar sig bättre, vilket han gjorde.
Och att han ändå orkade det.
Ja. Och vi firade min 50-årsdag 2 veckor efter den där hemska operationen. Det var olika steg liksom som gjorde att vi hela tiden höll hoppet uppe. Och tänkte, ja men det här ska gå. Det ska gå. Mm. För att han var så stark. Och han var så målmedveten. Och han var liksom en sån vinnartyp. Sådär, som, ja. Jag minns också att vi sa att vi satt på balkongen. Det var inför den här stora operationen. Och att, andra familjer får liksom gå igenom krig. Och fly från krig. Alltså människor får gå igenom så fruktansvärt mycket. Och det här blir vårt krig i det lilla. Liksom. Mm. Så att vi kunde stanna upp så där, men det var ändå aldrig, det fanns inte på kartan att Anders skulle ge upp. Och då kunde inte jag heller tänka, nu är det kört. Förrän väldigt, väldigt sent i processen. Så att jag minns att Anders sa, finns det 10% chans att en operation eller en behandling ska lyckas, då är det de 10%. Som jag tror på. Det är inte de här 90.
Som man riktar in sig på.
Ja. Mm. Och där är kanske människor olika. Liksom. En del blir fullständigt panikslagna och tänker, nu är det kört. Så var inte Anders. Med det sagt, i januari 2021 så var vi på ett av alla läkarbesök, återbesök. Och där säger onkologen, Anders läkare, att vi har nått vägs ände med cellgifter. Cellgifterna biter inte längre. Och det var ju såklart, alltså då tror jag att det sjönk ju in att okej, det här är ju inte bra liksom. Han hade gjort så många cellgiftsrundor så att jag kan inte räkna dem. Men då var det också så här, okej, vad gör vi istället då? Så att det var liksom ändå inte att vi gav upp. Och då fick Anders tillgång till det vi sen kallade för mirakelmedicinen, som var en helt ny medicin, någon typ av hormonbehandling som som hade precis godkänts, gått igenom det som kallas för fas 3. Och läkaren kom först inte på att den fanns. Han sa först en annan typ av medicin som skulle kunna lindra lite sådär. Var en alltså. Men det som hände där var ju att vi gick in i det som kallas för palliativ vård. Ja, alltså liksom.
Inte... Vård i livets slut.
Ja, och alltså, det var inte att vi tänkte på det ordet fullt ut. Men vi förstod att okej, nu är det inte bota, få bort cancern. Utan det är väl livsförlängande. Fast alltså, det var ändå att vi bara motade bort. Mm. Det var som att nej, men det här handlar inte om Anders. Det handlar om någon annan. Ja, han fick den här mirakelmedicinen som jag googlade. Alltså gud, den såg ut som att den kostade liksom flera miljoner om man skulle fått den i något annat land. Och under 3 månader så mår han nästan som vanligt. Och vi fattar ingenting. Så att det är som att vi nästan lurar oss själva, tror jag. För att Anders mår så pass bra och hans värden ser fantastiska ut. Sen är det ändå så att läkaren, när han ringer och säger att ja, värdena ser jättebra ut och de här metastaserna i levern och lungorna, de har minskat, de har krympt. Och vi bara, wow, men det är ju fantastiskt. Jo, det är det. Och det har jag tänkt på i efterhand. Ja, så att det här var ju en typ av livsförlängande medicin, men som inte botar. Den liksom lurar cancern ett tag, om jag har förstått det rätt. Efter 3 månader i april så möter Anders mig efter ett möte som jag har haft om en bok. Och han ser allvarlig ut och har varit ute och promenerat. Och sen så bara säger han att ja, läkaren har ringt och jag måste sluta med medicinen. Och det är slutet av april. Och då ser han riktigt uppgiven ut. Liksom, för att det här var ju... ja. Något som verkligen höll oss alla uppe och som vi naivt nog bara hade typ vant oss vid. Så. Sen började en massa komplikationer och så att under maj, men Anders ger fortfarande inte upp. Så att alltså, för ett jättelångt svar på din fråga, när förstod vi att det var kört? Ja, någon gång ungefär en månad innan Anders gick bort, då det bara blev mer och mer komplikationer. Han började gå ner jättemycket i vikt. Och sen säger läkaren till oss, du har den här sommaren, Anders. Och då är det är början av juni och vi tar med barnen så att barnen ska få samma information och barnen ska få titta på röntgenbilder. Och, ja, han säger, er pappa har den här sommaren, säger han. Och sen så får Anders bara 9 dagar efter det mötet. Så att
ja, just det. Det han gick dör. Väldigt fort ändå.
Ja, han dör på Ersta hospice den 16 juni efter då en rad komplikationer med framförallt levern som liksom, ja, kroppens organ ger ju liksom upp på olika sätt. Vi har haft hemska dygn på Huddinge sjukhus först där han bara låg och kved i smärtor. De kunde liksom inte ge honom tillräcklig smärtlindring. Så det är det värsta jag varit med om i livet, att stå bredvid någon som har så ont.
Bara för att det inte hjälpte med smärt?
Ja, alltså det där tror man ju, det finns ju lag på att man ska få hjälp med smärtlindring. Men i ett visst skede av en så svår sjukdom som då cancer kan vara, så då står läkarna ibland maktlösa. Och smärtproblematik, har jag förstått, det är jättekomplicerat. Så att jag stod liksom, bara, men ska det vara så här? Och bara, nej, så här ska det inte vara. Vi måste hitta på något. De liksom bara, nu måste vi vara kreativa. Så de kallade in en smärtexpert från narkosen, där de är... ja, fantastiska på det. Då fick de till någon cocktail med olika, alltså det är liksom i vilken ordning typ man ger paracetamol och ibuprofen och lugnande och morfin, alltså man lägger upp det där på olika sätt och under några timmar så mådde han jättebra. Och det var en lördag och det var en stor fotbollsmatch och barnen var där och tittade på den tillsammans med honom i sjukrummet på Huddinge sjukhus. Och sen bara slog det till igen. Och han var liksom så dålig. Och hade så ont. Och fick liksom... han fick världens ångestattack. Efter att han hade kommit in på Huddinge sjukhus. Så gav de honom... han hade som någon slags
konstig infektion i kroppen, så han fick kortison som han sen fick en allergisk reaktion mot. Och han ringde mig den kvällen. Det här var också fortfarande coronaregler som gällde, så att jag fick först inte komma dit. Det var, så var det ganska ofta där. Det var väldigt frustrerande liksom, att bara vara med på telefon eller på länk när man ska prata med läkare och så. Men ja, när han kom in på Huddinge sjukhus, då fick han den här allergiska reaktionen, och då kände han det som att han skulle dö. Han sa det bara, det här var det värsta. Han kände att han bara föll, bara ramlade, eller bara liksom sjönk igenom något liksom hål som aldrig, ja, utan botten. Så det var hemskt att stå bredvid min man som var så otroligt panikslagen och hjälplös liksom. Och sen var det en läkare där som sa till oss att ja, vi befinner oss på ett av Europas största sjukhus, och här är man ju, det är ett universitetssjukhus, man är specialister, och man skulle kunna göra ytterligare ett ingrepp i levern och sätta dit en ny stent som det heter, men jag råder er att inte göra någonting mer nu. Anders har gått igenom så mycket. Så att, och det här var en otroligt erfaren överläkare. Och han sa att nu tycker jag att ni ska tänka på hospice. Och vi liksom bröt ihop totalt. Och Anders bror kom dit. Anders syster var redan där från Italien. För att vi just hade fått det här beskedet att det var relativt kort tid kvar. Och barnen satt på olika fotbollsmatcher med kompisar och tittade. Och ja. Jag minns att Oskar sa, måste vi komma? Och så här, ja, jo, men ni måste nog komma nu. Så de var ju med och såg det här fruktansvärda. Men det blev också tillfälle att få prata. Alla fick liksom prata med Anders, och han orkade säga liksom några sista ord innan.
Kommer hinna ta farväl.
Ja, ja. Precis, och även våra bästa vänner kom dit. Och, det var fruktansvärda dygn, otroligt. Och sen var det också när de sa att ja, men nu måste ni till hospice. Ungefär som att, jaha, men okej. Och då fanns det inte plats. Då fanns det bara plats på något hospice i Sollentuna, kanske, ungefär. Och jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle vara ett problem. Och det är också det där att på ett vanligt sjukhus som det här var, då får man bara ge viss mängd smärtlindring och lugnande. Men på ett hospice så gäller ju andra regler. Då får man ju liksom hjälpa patienten ytterligare i livets slutskede. Ja, det var en nattsköterska. Han och jag, alltså jag fick hålla på och ringa på den här knappen hela tiden. Och han sa, Carina, det går inte att ge mig nu, men jag kan ge om en timme. Och Anders låg och kastade sig fram och tillbaka de här sista nätterna. Men så måndag morgon den 14 juni då hade vi fått plats på Ersta hospice. Vilket då kändes typ som att vinna högsta vinsten ungefär. Och vi fick åka ambulans för sista gången. Men den här gången var det ju inte en ambulans som skulle liksom kunna hjälpa till med att komma till snabb vård. Utan det var bara en formell transportsträcka. Ja. Så kom vi fram till Ersta hospice där det var som att komma in i en värld klädd i bomull. Det var liksom sköterskor som pratade med änglaröster och läkare som lugnade oss och liksom, nu tar vi hand om det här. Och det kändes verkligen så otroligt skönt att få överlämna den här ångesten av att Anders hade så fruktansvärt ont, att det fanns några som kunde ta hand om det. Men det innebar ju också att han då förlorade medvetandet. Vi kunde liksom få vissa reaktioner, men sen somnade han ju. Han var fortfarande vid liv och andades, och vi räknade hans andetag, och det gick längre och längre mellan andetagen. Och läkarna sa att ja, det kan hålla på så här en vecka. En del vill liksom inte släppa taget. Så de sa, ni måste försöka ta hand om er själva, gå ut och gå, ta en kaffe med en kompis, gå ut och ät, se till liksom, för att ja, det här kanske, ni kommer kanske behöva orka vara här och vaka väldigt länge. Men då på morgonen den 16 juni 03:30 på morgonen, precis när solen gått upp. Jag kollade upp det sen, det var exakt då solen gick upp. Och vi hade öppnat fönstret, för det var liksom så här försommarvarmt. Och jag hörde koltrasten sjunga utanför. Det var så vackert allting, och det var så fruktansvärt sorgligt och ofattbart. Och när jag har precis somnat in efter att jag har pratat med Oskar, vår yngsta son, som hade valt att sova hemma med min mamma och sin storebror. Han hade svårt att somna på natten, och jag också. Sen hade vi i alla fall somnat lite, och så blev jag väckt av en sköterska där på hospice som säger att Anders har somnat in nu. Och det går inte att vara förberedd. Alltså jag har fått den här frågan så mycket, så här, men var ni inte förberedda på att Anders skulle dö? Han var ju sjuk i 3 år och sådär. Nej, det
spelar ingen roll. Det är ju nej, som du sa, det hoppet är ju det sista som lämnar.
Ja, exakt. Precis så är det. Kanske att du är lite mer förberedd om du har en mormor som är 99 som har varit sjuk länge och ska dö. Fast jag vet inte, döden kommer alltid plötsligt, tror jag. På något sätt.
Ja, precis.
Det är fortfarande... Även om jag har bearbetat så mycket, så är det ju... Ja, det var länge sedan jag gick tillbaka till allt så här nu. Så jag känner ju att det är ju alltid smärtsamt att göra det.
Ja, men det är ju så. Och ibland kan man ju prata om det man har varit med om. Utan att tårarna kommer. Och ibland så rinner de bara.
Exakt så.
Och det är ju helt okej. Det ska de få göra också.
Ja.
Det är ju viktigt att få vara i de känslorna.
Ja.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När sen det jag kallar för en helt ny tideräkning som började, liksom när Anders plötsligt var då död, vilket jag inte, alltså det var så konstigt, jag kunde inte säga det, jag kan knappt fortfarande säga det, men när han inte fanns med oss längre, när han hade somnat in, som man säger, ja, den här tomheten som då kom och den här paniken. Jag ska vara ensam mamma för våra 2 killar. Hur ska jag kunna liksom skydda dem mot den här sorgen? Det som hände då var ju att jag liksom parkerade ju min egen sorg. Så att jag grät och jag var förtvivlad. Men jag tillät ju inte mig att ligga kvar i sängen speciellt länge varje dag. Och det var också där jag började skriva, för att jag kände att jag behövde liksom tömma, eller skriva, jag har alltid skrivit hela mitt liv och skrivit böcker tidigare och sådär. Men jag började skriva för min egen skull, för att jag skulle orka gå upp i sängen och ta mig an dagen. Så öppnade jag den här gula anteckningsappen där jag brukar skriva allt möjligt från inköpslistor till citat, vad det kan vara. Men nu började jag skriva på ett helt nytt sätt, liksom att tömma huvudet på de här otroligt jobbiga ångestkänslorna. Och en av frågorna var ju liksom, vem är jag utan dig? Jag har varit gift med Anders i 24 år, vi har varit tillsammans i halva mitt liv i 26 år. Jag var 51 år när Anders gick bort och skulle fylla 52. Det var sån total panikartad ovisshet över hur livet skulle forma sig. Så när jag går till en terapeut som jag har gått till under en mer jobbrelaterad mindre kris tidigare i livet, så ja, då får han liksom verkligen hjälpa mig att ta mig an, att titta på min egen sorg och mina egna känslor. Och jag bara, nej men alltså, jag vågar inte göra det. Jag vågar inte öppna den dörren, för jag var så rädd för att jag skulle bli så förtvivlad att jag skulle liksom ramla ihop på golvet och inte kunna gå upp och klara av att vara mamma. Så att alltså han under de där terapitimmarna så, ja, mer eller mindre varsamt tvingade han mig att, jo men nu är det dig som vi ska, nu, du är här för att liksom prata om din sorg, barnen är okej, de är på en okej plats, så nu kan du släppa det för ett tag. Och du vet, när man då går in i det där och alla de här, ja men alltså, vem är jag och vad är meningen med resten av mitt liv? Hur ska jag klara det här? Ja, det var oerhört jobbigt. Men det, sen så förstår man ju, eller jag fick i alla fall den känslan att det är liksom enda sättet att gå in i det där mörkaste.
I det där jobbiga.
Ja.
Mm. Ja, men det ligger verkligen någonting i det du säger, att ta hand om sin egen sorg.
Sen, ja, men sen så ibland måste det ju gå lite tid såklart, men jag tror kanske att risken är att om man väntar i många år med att ta hand om sin egen sorg, vilket ibland det finns helt naturliga förklaringar till det, för att livet måste bara hanteras och så. Men då är ju risken, tror jag, att känslorna liksom cementeras, att det blir liksom hårdare knutar och lösa upp och som sen kan bli väldigt jobbiga liksom, känslomässigt i andra relationer i livet, har jag förstått.
Absolut. När jag, ja. Man brukar ju säga att sorgen kan fördjupas om man väntar alldeles för länge.
Ja. Men alla har ju sin resa, så att det är med stor ödmjukhet jag pratar om det här, och min bok bygger ju på min egen berättelse, och jag kände ju bara, jag måste ha hjälp, jag måste ha den här terapeuten, och sen så kände jag, nej men alltså jag hade olika personer jag kunde prata med. Det var liksom allt från nära vänner. Men efter bara drygt ett halvår så går jag en kurs i sorgbearbetning på Svenska institutet för sorgbearbetning, som jag varmt kan rekommendera. En 3-dagars workshop som var hardcore, absolut.
Jag håller med.
Har du gått bra. Den? Har du,
ja,
har du gått
men den jag också? Gick den lite längre som handledare i sorgbearbetning också.
Ja.
Så först gjorde jag den för egen del och sen för att bli utbildad till handledare.
Ja, jag var fint. Men det är ju, alltså sorg är ju en så stor del av livet. Döden är en del av livet. Och det är ju någonting som vi nästan förtränger i vårt samhälle, för att vi inte har samma typ av ritualer som man kanske har om man lever med en tydligare tro än de flesta av oss gör. Nu generaliserar jag, men de flesta i Sverige går till kyrkan lite sporadiskt kanske, eller inte alls. Mera förknippat med högtider. Och sen förstås då när någon anhörig ska begravas. Men det är ju inte så att man får någon slags manual. Alltså. Man får veta att kyrkan har samtalsgrupper. Och vi fick precis i början på hospice där fick vi erbjudande om liksom terapeutisk hjälp. Men alltså då, jag kunde inte ta ställning till det då.
Och, nej, man kan inte ta in det där.
Nej,
då.
Och barnen, det var som, de bara, va? Nej men alltså, de slog ju bara ifrån sig. De ville inte liksom prata med dem. Det bara snurrade ju i huvudet. Så att det är kanske någonting jag har tänkt att det borde, det där erbjudandet om stöd och samtalsstöd och terapihjälp borde liksom komma lite som en kallelse till tandläkaren ungefär. 1 år senare, 2 år senare. Hej, hur är det nu? Känns det redo? I så fall finns det en möjlighet. Det tror jag hade varit jättebra. Men så var det i alla fall inte här i Stockholm där vi bor.
Nej, jag känner igen det tyvärr. Mm. Men känner du i övrigt att både du och dina barn fick bra stöd av, ja men man tänker både din omgivning och samhället i övrigt. Hur har ni blivit bemötta i sorgen?
Nej, men vi har blivit fint bemötta. Alltså, där, som sagt, på Ersta hospice, det var ju fantastiskt på alla sätt. Det nu kan vara fantastiskt att befinna sig i en sån miljö. Verkligen stöttande, otroligt kompetenta personer. Men jag tycker nog sen att man lämnas liksom ensam, väldigt ensam i sorgen. Som sagt, det var ingen som knacka på eller hörde av sig. Alltså det kanske, jag minns inte riktigt. Det var nog någon som ringde liksom efter någon vecka eller så och frågade, ja men hur vill ni ha de här, det här, ja, rätten till liksom att gå till en terapeut eller kurator. Men det var alldeles för tidigt. Och sen var det var ju inte så att alltså jag fick kanske någon broschyr där, men alltså det var inte så att här kan du komma och prata eller nej. Alltså om jag jämför döden med att föda barn, det låter ju konstigt, men det, om vi tänker början och slutet av livet. Och det var faktiskt dit mina tankar gick när jag kände liksom den här andliga upplevelsen var det ju för mig i alla fall, att sitta bredvid Anders när han tog sina sista andetag. Nu sov jag precis innan, men alltså dagarna innan. Och sen bli väckt när han har somnat in i det här rummet. Ja, då gick mina tankar till att vänta, har jag upplevt någon sån här typ av stark känsla tidigare? Ja, det var i så fall när våra barn föddes. Och det var ju fullt av glädje. Hur kan jag ens tänka så? Så att det har jag inget riktigt svar på, men så gick mina tankar. Och om jag då jämför med hur det var när våra barns liv började på Södersjukhuset i Stockholm respektive BB Stockholm, Danderyd. Jag menar då fick man ju liksom påsar, lådor med olika tips och prylar och idéer och personal som ändå fanns där. Och komma till, vad heter
BVC,
tack, ja. Jag bara, mödravården, MVC först och sen BVC.
Minst en gång i månaden.
Det fanns professionell hjälp att få till viss del i alla fall, även om man kunde vara uppgiven över vissa saker, kolik och annat. Men det fanns ett helt annat system. Alltså jag tycker inte det finns. Alltså det man får då är ju att nu ska din man begravas inom 4 veckor. Ja, så då precis. Är det pang på det. Ja. Och då är det begravningsbyrån som liksom ska vara.
Man blir lämnad med allt det praktiska.
Ja, och i alla fall den begravningsbyrå jag var hos. Jag kände inte att jag fick något känslomässigt stöd där. Det kändes väldigt mekaniskt. Det kändes som att vi skulle gå igenom en lista. Det kändes mer som att jag satt på någon slags jobbmöte och skulle välja en kista i rätt träslag och jag bara ville skrika rakt ut. Skämtar ni eller? Ska behöver jag göra det här nu? Och vi kom dit och fick veta att vi skulle haft med oss, vi hade sagt att jo men Anders vill ju. Ja, det var ju det här, vad ska han ha för kläder på sig? Jag först var fick jag med den frågan precis när Anders hade dött av hospicepersonalen. Vad vill du att han ska ha på sig? Jag bara, va? Jag har ingen aning. Men då hade vi med någon schysstare t-shirt med en gitarr på som han hade fått av sin bror, om jag inte minns fel, i alla fall. Så det löste sig då, men det var ju också så här, det var ju bara. Det var så jobbigt att behöva ta ställning till de här frågorna. Och sen så ska du behöva bestämma vad din man ska ha på sig i kistan. Och då hade vi tagit med en av hans favoritskjortor och så vidare. Och så hade vi glömt hans strumpor. Och då fick vi nästan, det var väl ingen utskällning, men det kändes ändå så här.
Har ni inte tänkt på det?
Nej, vi hade misslyckats med att ta med Anders strumpor. Och min yngsta son Oscar fick liksom veta av begravningsentreprenören att ja, men kan inte du hjälpa mamma att komma ihåg det här? Det vore ju bra om du kunde. Ja, han blev ju tokig. Ja. Sen har man ju så mycket ilska då, så att jag tror att det är ju, alltså Jag vill inte klandra någon. Jag tror att det är ett otroligt utmanande jobb att jobba på en begravningsbyrå och hantera alla dessa människor i sorg och allt som kan uppstå. Och jag tror att man får möta mycket ilska. Man är så arg på det som har hänt och som man inte vill ska...
Ja. Man är arg på livet.
Man är arg på livet.
Kan det gå ut över
och arg
andra?
På döden. Ja. Och det är så jäkla orättvist allting. Och hur kan våra barn som då bara var 17 och 19, ska de vara utan sin pappa resten av livet? Ska inte Oscar få ha sin pappa på studenten? Ska inte liksom våra barn få ha sin pappa när de eventuellt gifter sig? Ja, men allt det där kom
alla
ju liksom, spelades upp i livet, spelades upp i huvudet, ja. Så med det sagt,
jag förstår,
får nog begravningsentreprenörerna ta väldigt mycket skit också.
Det är nog säkert, ja, de är nog säkert lite vana kanske då, tyvärr, men så är det.
Ja.
De kan ju handskas med det.
Vi får hoppas det.
Apropå begravning, hade ni hunnit prata någonting om hur Anders ville ha det?
Ja, lite grann. Ja, det var inte, eller så här, Anders, innan den här stora operationen som var redan 2019, han hade varit sjuk i drygt ett år, då var det så pass allvarligt så att det var inte säkert att den operationen skulle liksom lyckas. Och då hade han börjat skriva ett dokument i datorn som han döpte till Om allt skiter sig. Och där hade han skrivit ner lite tankar kring kyrka och begravning och musik, inte minst. Anders jobbade ju med musik, det var en väldigt stor del av hans liv eftersom han var musikrecensent på Expressen. Och han hade sagt att det där fanns. Han hade då även också skrivit brev till barnen, skrivit brev till mig, om det var så att han liksom inte skulle klara den här operationen. Så jag visste att det fanns. Men när vi hade fått beskedet att han bara hade den här sommaren, som de då sa, som läkaren sa i maj 2021, då var det jag som började bli, då började jag tänka att jag måste få veta, jag började bli liksom stressad över, tänk om jag väljer fel musik, och då började jag tänka lite mer praktiskt där. Men jag ville samtidigt inte störa Anders, jag ville ju samtidigt hålla uppe hoppet. Men då satt vi fiket på Karolinska på Vetekatten när han hade gjort ett större leveringrepp. Och då bara sa jag liksom, älskling, jag måste få bara ställa några frågor kring det här, jag vet att det är jobbigt. Och då så sa han att... ja, men det jag skrev i det här dokumentet som är i min dator, Om allt skiter sig, där har jag skrivit ner musik. Och det är liksom det är den. Det känns bra. Och sen så sa han att om någon ska skriva någonting, eftersom vi jobbade inom media och Anders jobbade som en väldigt profilerad skribent, så fanns det ju kanske så här, ja, om någon ska skriva någonting efter hans död, så långt tänkte han då ville han att det skulle vara vår vän Marcus Larsson som jobbar på Aftonbladet, som är musikrecensent där. Han och Anders hade jobbat väldigt mycket tillsammans ute på fältet när de hade varit och bevakat olika typer av konserter runt om i världen för då varsin kvällstidning. Så det sa han också, att då ville han att Marcus skulle skriva något. Marcus skriver så fantastiskt. Så att det ledde sen till att jag bad Marcus att komma. Det var coronaregler på hospice, men Marcus fick komma som en av de liksom närmaste utanför familjen. De gjorde liksom ett undantag. Och sen så skrev han en helt otrolig artikel i Aftonbladet där han liksom, ja... Efter Anders död. Rubriken på den här artikeln var Anders var alltid ett långfinger åt döden. Och ett långfinger åt döden, det är också en textrad i en Kent-låt som heter De andra. Och Kent var ett av de band som betydde väldigt mycket för Anders. Han hade skrivit jättemycket om dem under sin under deras karriär och under hans karriär. Och det bandet betydde jättemycket både för mig och barnen också. Så att vi spelade även Kent på begravningen. Men en annan låt som heter Mannen i den vita hatten. Men det var väldigt viktigt att tänka liksom, kände jag, att jag ville göra rätt liksom. Så jag involverade också Anders syskon, Anders bror och syster i många av besluten och diskussionerna och förstås barnen. Så att det var ju barnen och jag som liksom, men det kändes väldigt viktigt att vi tillsammans skulle känna in vad hur blev det liksom verkligen en fin begravning.
Och han begravdes han, alltså jordfästes eller kremerades han?
Kremerades, det var hans önskan också.
Det var det.
Ja, det hade han skrivit tydligt. Så begravningen var i Kungsholms kyrka på Kungsholmen i Stockholm. Och när vi skulle bjuda in, då var det fortfarande de här stränga coronareglerna. Att man bara fick vara 20 personer, va? Ja. Sen ändrades det, typ en vecka innan ändrades det till 50. Så då kunde vi bjuda in fler. Men alltså bara det, att behöva tänka på vilka ska vi välja. Nej, det var...
Gud vad jobbigt.
Ja. Så är det ju inte nu, tack och lov.
Nej, men då blev det ändå en fin begravning mitt i det värsta, man kan säga så.
Det blev fantastiskt fint. Våra närmsta vänner Ann och Jörgen som hade funnits med oss i varje steg under sjukdomen och stöttat oss. De var där vid sidan av alla andra nära släkt och vänner, min mamma, min syster och som sagt Anders bror och syster. Alla hjälptes åt. Jörgen som också var Anders bästa vän, han hjälpte till just med musiken och en körsångerska som hade sjungit med Kent, hon heter Carolina Wallin Perez. Hon framförde två låtar av Kent. Det var otroligt, otroligt vackert.
Mm.
Jag är väldigt tacksam över det.
Om vi hoppar fram lite till den här boken då, som du har skrivit, Vi ses på andra sidan. Var det en självklarhet från början eller var det något som växte fram när du fick skriva av dig, din sorg och dina känslor?
Nej, men det var ju väldigt mycket så att jag skrev bara för mig själv. Så det var först ett år efter Anders död som jag började titta på allt det där. Jag hade skrivit, barnen och jag hade åkt iväg på semester. Och, det var så mycket. Den var så lång, den här anteckningen, så att det kändes som om hela liksom, appen, telefonen skulle sprängas. Och då började jag titta på det lite utifrån och eftersom jag jobbar med böcker. Så, men det här kanske är en bok. Så jag hade tänkt tanken tidigare. Bland alla vägar som jag sökte genom sorgen, terapeuter, sorgbearbetning, jag gick till en amerikansk manifestationscoach, så gick jag också till ett medium. Och första gången jag fick den mediala upplevelsen, det var ingen alltså väldigt avlägsen bekant som hörde av sig till mig på Instagram efter ungefär 4-5 månader och sa att jag skulle kunna ge dig en slags energihealing, sa hon. Och sen så ledde det till, vi gjorde en resa, jag och barnen i USA, ledde till att jag träffade henne i boken, kallar jag henne för Mikaela. Och vi ska liksom ta en kopp te, det blir istället ett glas vin i en hotellbar och hon säger, han är här nu, säger hon. Och så det är den första mediala upplevelsen jag har. Och liksom det jag upplever är en tydlig närvaro av Anders med hjälp av henne. Och då, han säger bland annat att han tycker det är så jobbigt att vi liksom har så jobbigt i sorgen. Han vill på något vis hjälpa oss med det och han tycker det är jobbigt att se att vi har ont så. Men han säger också att han har inte ont längre. Mm. Så det var fint att höra. Men sen så har vi en liten konversation där då jag också säger så här, men om jag skulle skriva om det här, någon bok någon gång eller så, skulle det kännas okej? Okay? Och han bara, ja, absolut, om det kan hjälpa någon liksom. Och sen så är det också så att det hon ser, ja, vår mediala bekant Mikaela, att nej, men jag ser liksom att ni har ett arbete ni ska göra tillsammans. Och det här är så spännande, tyckte hon. Och jag kände ju sen att det är ju den här boken. Och jag har ju känt till viss del, eller till stor del, att Anders har ju liksom varit med mig och skrivit den här boken.
Att han har hjälpt dig
under processen. Ja, gud ja. Mm. Och det är min amerikanska manifestationscoach, en av min då arsenal av olika coacher som har hjälpt mig genom sorgen. Hon sa just download it, sa hon. Du kan bara ladda ner den här boken. Den bara finns där. Bara, sure, riktigt så enkelt. Riktigt så enkelt är det inte. Och så sa jag även, jag gick sen till ett medium här i Sverige som jag varmt kan rekommendera. Hon heter Frida Westerdahl och hon sa också det. Du, alltså boken finns där, du ska bara ladda ner den. Och jag bara, vad säger du? Du är också det. Så att det, ja, med det sagt.
Var det bara att göra?
Var det inte bara att göra. Men jag fick hjälp, jag fick guidning kan man väl säga. Så.
Vad fint. Ja, det beskriver du jättefint i boken också.
Tack.
Det är otroligt hjärtligt, öppet, naket och man får ju komma väldigt nära inpå.
Och det var det som kändes viktigt.
Många
liksom
kan känna igen sig i mycket av det du skriver.
Ja, vad fint. Jag får ju så mycket brev, så mycket alltså meddelanden på framförallt Instagram. Men så här från
vad har du fått för respons?
Ja, men helt ofattbart. Jag får varje dag jag ett eller flera fina meddelanden från någon som har lyssnat eller läst min bok och säger att den har berört dem, att den kanske har hjälpt dem, att den har satt ord på deras sorg. Att de kanske först inte vågade läsa för att de kände åh, det här, det känns lite jobbigt, men sen kunde de inte sluta läsa. Och jag tror att liksom för mig var det så viktigt då att kunna skriva väldigt transparent. Även om det här är en självbiografisk roman och jag har dramatiserat mina egna upplevelser, så bygger det ju på det jag har skrivit ner i stunden väldigt mycket. Och det bygger på de mentala resor jag har gjort med hjälp av olika experter och terapeuter och medium, vänner, andra som liksom har hjälpt mig. Men det är också en fysisk resa där jag flyr till olika platser. Jag vill liksom bara bort från sorgen. Och, barnen och jag gör olika resor tillsammans. Vi har också rest mycket tillsammans, hela familjen. Så det var väl ett tillstånd liksom att försöka komma till någonting som kändes bra mitt i alltihop. Liksom. Så att i boken får man följa med på olika både yttre och inre resor kan man säga.
Mm. Ja, precis. Och som jag nämnde i början, nu har det ju gått 2 år och 8 månader ungefär.
Mm. Mm.
Hur skulle du beskriva sorgen idag? Hur ser sorgen ut idag för dig?
Det är annorlunda, det är det. Sorgen finns där hela tiden som en följeslagare. Men jag tänker inte riktigt lika mycket på den hela tiden. Jag har gått in i mina mörkaste känslor om och om igen. Och jag vet att jag klarar att vara där. Så jag är där ibland. När jag känner mig ledsen. Jag pratar med Anders. Så som man kanske kan känna igen att man kan göra när någon har gått bort. Jag pratar om vad som allt fantastiskt som händer våra barn. Det tycker jag är en jobbigaste dimensionen av sorgen just nu, att inte kunna dela det med barnens pappa. Våra barn är så fantastiska och de fortsätter sina liv och de gör roliga saker, de jobbar och de utvecklas och det är så himla himla fint att se. Och vi pratar mycket om Anders. Senast så var det på hans födelsedag den 25 februari. Då och jag och äldsta sonen åt middag och gick till graven. Yngsta sonen var försenad hem från en skidresa, men fanns också med. Det är annorlunda. Jag kände ju ganska snabbt att liksom det känns viktigt att fortsätta leva. Liksom. Så det gäller att kunna hitta ett sätt att leva med sorgen. Och jag citerar i boken komikern Ricky Gervais som har gjort den här fantastiska tv-serien Afterlife.
Mm, ja, den är väldigt fin.
Den vågade jag inte se först, men sen när jag såg den så den hjälpte mig jättemycket. Det är alltså både tv-serier och böcker har kunnat hjälpa mig lika mycket som professionella terapeuter, skulle jag säga. Mm. Så att det gäller att tänka vad det är som kan vara stöttande för en, tror jag. Men i alla fall, i en intervju om den här tv-serien så säger Ricky Gervais att sorgen är som en ryggsäck. Och den blir inte lättare, men du blir bättre på att bära den. Och jag är mycket bättre på att bära den här sorgeryggsäcken. Men jag kommer alltid att bära den. Och det känns fint att göra det. Jag vill att Anders ska vara med oss i de nya steg som vi tar i livet. Skulle kännas jättekonstigt att kasta av sig ryggsäcken. Men det betyder ju inte att jag inte liksom vill fortsätta leva livet så bra som jag bara kan. Och något som har hjälpt mig jättemycket, det är ju att jag då har släppt in väldigt mycket ljus, bokstavligen talat. Vi bestämde oss, jag och barnen, för att sälja vårt sommarhus i skärgården som hade varit liksom verkligen ett happy place för Anders och för hela familjen, så det var ett svårt beslut. Men jag kände att det aldrig skulle kunna bli lika bra där, utan att vi behövde gå in i någonting nytt. Och det var ju såklart väldigt förmånligt att kunna ha ett sommarhus som jag kunde sälja, och jag sålde vår bil, jag liksom omvandlade det vi hade och köpte en liten lägenhet i Nice på franska rivieran, och det är nu 1,5 år sedan som jag köpte den, så att jag tillbringar mycket tid där och barnen kommer också dit, och jag sitter där och skriver på en ny bok nu, och jag är hemma i Stockholm och jobbar också, men jag kan jobba mycket därifrån.
Ja, men precis. Och det var lite det jag syftade på när jag sa att vad bra vi kunde passa på nu när du var på hemmaplan.
Precis, precis. Jag har varit ganska mycket i Nice, men jag vill också vara hemma med barnen såklart. Jag är den enda föräldern och jag vill vara nära dem. Så att jag fördelar min tid mellan Stockholm och Nice.
Härligt ändå att kunna göra det.
Ja, jag känner mig oerhört privilegierad. Det har varit stora, svåra beslut. Liksom, att sälja, våga köpa en liten lägenhet i ett annat land med allt vad det innebär. Så att det har krävts ganska mycket mod att göra det här. Men de här stora besluten har också skapat den här framåtrörelsen i livet och genom sorgen, skulle jag säga. Så det är väl något jag tänker på, att man liksom ska försöka våga fatta beslut i det stora och det lilla, även om det är jättesvårt. Liksom. Jag och Anders hade som sagt varit tillsammans i 26 år, och att plötsligt köpa en lägenhet utan honom kändes ju jättemärkligt. Och ja, kan jag ens göra det?
Så, ja. Ja. Jag tänker det kan ju vara ett stort steg för många att göra oavsett. Ja. Man gör det tillsammans med någon annan också.
Ja, precis.
Så och sen alltså ännu mer då att behöva göra det själv.
Ja. Ja. Nej, men så att det stora är ju liksom, ja, men som sagt, att Anders inte finns med rent fysiskt i barnens liv och barnens vardag, och den enorma saknaden som alltid kommer finnas där. Och sen den ensamhet som liksom när man är van vid en tvåsamhet. Det är också det som jag utforskar. Och jag Jag kände väldigt tidigt att jag inte kommer vilja liksom leva ensam i resten av mitt liv. Men exakt hur det kommer se ut, det vet jag inte.
Mm. Yes, det får tiden visa.
Ja. Mm.
Skulle du säga att du har, att sorgen har förändrat dig som person?
Absolut, absolut.
På vilket sätt?
Till det bättre skulle jag säga. Det låter ju väldigt konstigt, men om det kommer någonting ut av den här skiten som man kan kalla cancer och död, och att en människa måste dö bara 51 år gammal, så är det ju en livserfarenhet, en ödmjukhet, att inte ta saker för givet, att vara mer närvarande i livet. Jag tycker att jag har blivit mycket bättre på det, att ta vara på dagen, ögonblicket, och vara väldigt, väldigt tacksam för allt jag får uppleva. Ja, tacksamhet är också ett av de verktyg som har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket genom sorgen, som jag verkligen kan trycka på. Mm. Så att ja, sorgen har förändrat mig otroligt mycket.
Och avslutningsvis, finns det någonting som du vill skicka med till lyssnarna? Något som vi kanske inte varit inne på, eller som du vill, ja, men något mer skick till andra i liknande situation, eller bara?
Mm. Ja, men alltså, tack till dig, Lea, som gör den här podden. Det är så otroligt viktigt att få till de här samtalen. Så att kunna bidra till det känns jätteviktigt. Många människor tycker att det är jobbigt och det är svårt att prata om sorg. Så att det är väl just det, att prata om det med dem där det känns tryggt, att ta den hjälp som man kan hitta, för att hitta olika infallsvinklar på sorgen. För mig har det varit det viktiga. Det har inte varit en enskild grej, liksom en enskild terapeut eller kurs i sorgbearbetning eller så. Det har varit det sammantagna, att liksom utforska sorgen och det här sorgelandskapet.
Mm.
Och samtidigt förhoppningsvis bli starkare som person och kunna klara av livet, kunna leva resten av sitt liv så starkt och ljust som det bara är möjligt, och finnas där för sina nära och kära. Och sorgen och döden är någonting helt naturligt i livet, och det glömmer vi bort liksom. Så att det är väl just det, att landa i det, att vi kommer alla drabbas av det förr eller senare. Det gäller att försöka hitta sin väg genom sorgen, och den kanske inte ser alls likadan ut som min eller din väg, men det finns en väg, och det finns ett ljus på andra sidan den där mörka, mörka tunneln.
Fint sagt. Och med det så tycker jag att vi säger tack.
Tack.
Tack för idag, för att du ville komma hit och dela med dig.
Mm. Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Självklart. Och tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att ta hand om dig och varandra, så hörs vi igen nästa vecka. Ha det fint. Hej då.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.